When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
...307. Det var nummerlappen på den som stod högst upp på den mest ikoniska, får man säga, prispall någonsin. Tommy Smith, 307 alltså. Efter 200 meter i Mexico City med högra armen uppsträckt, på tredje plats John Carlos med vänster arm dito.
Mer om det i avsnitt 84.
Tackar.
Där hette ju I Have a Dream. Tidernas äldsta kvinnliga deltagare i ett olympiskt spel är Anne Abernathy, som tävlar för amerikanska Jungfruöarna i rodel. Det var vid OS i Salt Lake City 2002 som hon var 48 år och 307 dagar.
307 medaljer i sommar-OS har Rumänien tagit inför de nu pågående spelen i Tokyo. Något överraskande möjligen är Rumänien 15:e bästa nation i medaljräkning.
307 kilo, kinesen Longs världsrekord i tyngdlyftning inom 56 kilosklassen från förra sommar-OS i Rio, när man räknar ihop resultaten i ryck och stöt.
307 homeruns, det är rekordet för ett lag under en säsong i Major League Baseball, MLB. Rekordet satte säsongen 19 av Minnesota Twins.
307 förluster i dubbel åkte Jonas Björkman på. Ja, det låter ju inte så bra, men faktum är att mer än dubbelt så många gånger så hade han anledning att fira dubbelsegrar med Brysselsteget. Jonas Björkman som var med i Sporthuset, avsnitt 161.
Och så några fotbollsnotiser. Francesco Totti gjorde, för dagen passande då, totalt 307 mål för sitt älskade Roma.
Och Malmö FFs främste fotbollsspelare genom tiderna. Vem är det? Ja, en något äldre publik tvekar nog inte om att Bosse Larsson är svaret på frågan. Antal matcher för MFF? Ja, det är 307.
Säsongen 2000-2001 så vann Liverpool såväl Liga-cup som FA-cup och UEFA-cup. Tränare, fransmannen Gérard Houllier, som gick bort för ett halvår sedan. Houllier var ansvarig tränare för Liverpool i 307 matcher.
Och här är då avsnitt nummer
307
av Sporthuset
med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Kombamwa, Camilla.
Konnichiwa.
Ja, precis. Det passar bra för att det är dagtid här i Sverige där du och jag, Lasse, sitter. Och då är det konnichiwa som gäller. Och det är kväll hos dig. Då är det kombamwa. Det är ju god kväll kontra god dag. Jag briljerar min japanska trots att jag inte är på plats än. Men du är ju det, Camilla. Och vi undrar såklart, hur har du det där i pandemiorons stekheta land?
Ja, men jag har det jättebra, har jag, tycker jag. Men stekhet är det verkligen, och pandemioro, det har vi också fått känna på.
Nu läste jag i tidningen, stämmer det förresten, att det står folk på gatan liksom och fotar mediebussarna som är utsända som spioner av IOK-organisationen för att kolla om alla på sig sina munskydd. Och då känner jag att det är så långt från det Japan som jag vill uppleva.
Och jag har inte sett några fotografer, måste jag säga. Men jag blev ju lite nervös när jag läste den där texten som ju du också läste. Och det går någon historia på kontoret om att det är någon som ska ha blivit hemskickad efter att ha blivit fotad. Men jag ska ärligt erkänna att jag hissade upp mitt munskydd lite bättre efter att jag läst den här krönikan och fått höra den här historien.
Men frågan är vad som händer, för nu är det så här, jag ska ju åka då, jag kommer precis ha landat i Japan när det här avsnittet kommer ut. Så då är frågan om vad jag kommer till för väder, om jag överhuvudtaget kan landa, det återstår att se med tanke på den här, vad heter den, Nepartak, tropisk storm som var, från början var det en, de tror att det var en, jag har läst på lite faktiskt, cyklon och tyfon, det är samma sak.
Ja,
okay. Det är bara att det benämns olika i olika länder.
Delar av världen.
Ja. Delar av världen. Så det har vi lärt oss det i alla fall.
Och den här stormen hade, om den varit på svensk mark, kanske hetat Elsa.
Och det kommer bli massor av regn. Det tror jag vi kan vara rätt. Jag tror vi kan vara säkra på att det kommer bli massor av regn. Oavsett vad det blir för styrka det här, så kommer det komma mycket regn framöver. Och det är ju en del svenska friidrottare som säger yes, med tanke på att Duplantis hoppar 6 meter i Karlstad i hopplöst regn. Alla andra friidrottare i världen såg ju helt grumliga ut där de skulle hoppa i det där. Men det var ju också intressant när det här, vår egen avdelning där på Discovery som har något utskick då, som skickar så här: lightning safety, count the seconds between seeing lightning and hearing thunder. If this time is less than 30 seconds, lightning is a threat. Seek shelter immediately. Wait 30 minutes after the last rumble of thunder before leaving shelter.
30 sekunder mellan, det låter ju som det är väl tilltagna.
Ja,
alltså 1001, 1002, 1003 räknar man ju för knallarna.
Jo, och sen 30 minuter också väl tilltaget från det att du har hört den senaste knallen till att du kan lämna skyddet.
Ja, det är väl tilltaget.
Det är de kör med marginaler.
Ja, känns det inte lite amerikanskt att göra det?
Jo.
Att så, här, ja, men, så att de kan komma efterhand och säga, ja men visa åt er att ni skulle vara försiktiga, så att om något händer så har de lite grann skrivit sig fria. Vi hade ju ett åskoväder i Fukuoka nu när jag var där, och jag kan ju gå i god för att när det regnar så öser det ner, och blixtrarna såg man liksom väldigt klart på himlen, och ja, det är ju kraftigare än en liten svensk sommaråska, om man säger så.
Märkte du vad som hände förresten, Lasse? Det hände en märklig grej i sporthuset, att jag tryckte igenom nästan mot din vilja att prata väder.
Ja,
du vinkade avvärjan, det är inte säkert det blir något. Och jag sa, vi måste snacka väder.
Och det är klart, underlaget, alltså förutsättningarna vädermässigt, är såklart, spelar en stor roll. Det gläder mig, Tommy, att du också inser det.
Det är enda gången när det är friidrott, det är enda gången jag bryr mig.
Ja, när det är stora mästerskap, medaljer ska fördelas, så då är det viktigt med väder. Det är klart som tusan det är så. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen when they can. I will wait it for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. Big in Japan tonight. Big in Japan tonight. It's easy when you're big.
Sporthusets egen OS-jingel, helt producerad utav oss. Vad sägs om det?
Och det är bra gjort, måste jag säga. Du ställde rösten på ett fint sätt. Jag tyckte det lät som Jolina, men jag hade fel.
Det var Jolina, ja.
Ja, det var det, ja.
Ihop med Isak Söderberg. Båda Isak, skolade på Rytmus musikgymnasium. Jolina har ju nu tagit studenten och hoppar ut i världen som en blivande stjärna, hoppas vi.
Ja, lycka till.
Grymt duktiga.
Vad tyckte du om den gamla Alphaville-låten i ny tappning, Camilla? Big in Japan.
Ja, men den var ju betydligt bättre i den nyare tappningen. Jag fick lite gåshud där, måste jag säga.
Ja. Och vem vill inte bli stor i Japan när det gäller de olympiska spelen? Så det passar ju mycket bra.
Vem blir störst av svenskarna i Japan? Vad tror du, Lasse?
Ja, det är en medaljfråga det där. Och då ska man komma ihåg att det inte är nödvändigtvis guld faktiskt. Jag vet att du har anfäktat det i podden alldeles nyligen att vi ska prata guld istället för. Men det är också lite grann på, jag tänker, var Anja Persson som ramlade och slog sig alldeles enormt.
Det finns ju sådana dramagrejer.
Ja, visst. Och man tänker, gud, hur gick det för henne? Och så visade sig att hon klarade sig. Hon satt ihop fortfarande. Man suckade och pustade av lättnad. Och dagen efter stod hon där i backen igen, fullständigt mörbultad, och swishade in på en medaljplats. Så att sådana grejer kan också sätta sig i hjärtat och beröra oss som följer de olympiska.
Till exempel om Sara Sjöström skulle studsa tillbaka i frisimmet efter debaclet i finalen. Det förväntade debaclet när vi tittade inför OS, men med tanke på att hon såg så pass bra ut i försöken så började man ju frusta lite. Är det något helt osannolikt på gången? Men du frustade inte så mycket, Lasse. Du sa att det här borde vara omöjligt.
Men jag textade ju det inför försöken och sa, går hon ens till final? Frågetecken. För mig kändes det som att, för jag menar, alltså, simning är ju en sport med absolut yttersta konkurrens. 100 meter fjäril vanns av en kanadensiska, före en australiensiska, före en kinesiska, med en amerikanska på fjärde plats, och sen kom svenska tjejen femma där, och Sara Sjöström kom sjua. Men alltså, så att det är ju en enorm konkurrens, och att du ska kunna krossa armbågen i februari och vara borta från tuff träning, va, i flera månader, och sen bara svush komma ner i bassängen där och så är allting bra igen. Det hade jag väldigt svårt att se. Jag tycker det är en enorm prestation att gå till final och komma sjua.
Men hon skulle kunna vara en sån där, alltså silverbrons i frisimmet, då blir det en sån bragdvibbar.
Och hon sa också det vore orimligt om hon hade tagit en medalj. Och det tog oss tillbaka till verkligheten lite grann, för det vore faktiskt helt orimligt. Det känns som att det fick vi återigen se ett kvitto på här.
Just det. Jag är fortfarande lite tagen faktiskt. Helt så av fotbollslandslagets bedrift mot USA med 3-0, och framförallt hur de genomförde matchen. Det var för mig och så kom ju den här cowboyhistorien, Vilda Västern-matchen mot Australien, och den matchen studsade ju fort fram och tillbaka som jag vet inte vad, va? Och ändå att kunna prestera, att ge fyra mål i en sån match. Det ger ändå ett styrkebesked fast det var darrigt. Så att jag ser fram emot fortsättningen.
Mitt guldtips darrar lite, eller? Alltså, för jag tänker på, jag har lite dåligt samvete att jag inte tog med lagen mer, alltså både handbollslandslag och fotbollslandslag, för jag pratade ju guld, men här verkar det nu torna upp sig guldmöjligheter. Jag hade ju lista förra veckan, eller om det var förra i podden, och kanske borde du tagit med de här lagen, för det kan bli lag-eufori det här.
Utslagsmatcher är en helt annan sak. Vi såg Sverige förlora mot Ukraina i en match.
Fråga svenska JVM-laget ishockey.
Ja, absolut. Men alltså, så att du kan helt plötsligt i en kvartsfinal få ett elände. Och med lite otur, du har någon i ribban, någon i stolpen, tänk Emil Forsberg mot Ukraina. Och en dålig markering på slutet, tänk Ukrainas segermål i 120:e. Ja, då är du borta. Så att, och samma sak med handbollen. Det är så många matcher på vägen fram. Det är så många moment som ska hända och ske. Men det är klart som bara den att det finns medaljförhoppningar. Och finns det så finns det förhoppningar om det finaste.
Jag tror inte heller att till exempel fotbollsdamerna faktiskt själva springer iväg, utan de är nog medvetna om vilket jobb som är kvar att göra. Och de rapporter man får, inte minst från våran fotbollsexpert Irma Helin, är ju just att det är många bra huvuden i den truppen och också en väldigt bra sammanhållning som de har under Peter Gerhardsson. Jag har ju själv träffat Peter i många gånger när han var tränare för Häcken i Allsvenskan. Och är det något som han känns som att han kan, så är det verkligen att bygga en bra grupp. Så att det tror jag att de kommer att vinna mycket på. Sen om det räcker ända hela vägen till guld, ja, det får man ju bara hoppas. Men som sagt, vi har ju en bit kvar.
Jo, men det är klart att kommer du till turneringen som så att säga regerande silvermedaljörer, de tog ju silver i Rio, och dessutom besegrar USA på det sättet, så vore det ju märkligt om man inte pratar med stora bokstäver. Men grejen är, bara för det du stryker under här, Camilla, som jag tycker är viktigt, nämligen att laget sa att visst, det var en kanonprestation mot USA, men vi är ju inte här för att slå USA i ett gruppspel. Utan vi är ju här av helt andra skäl. Och just den mentala målbilden över att vi ska någon annanstans. Och jag är helt inne på dig att det är Svartbäckens ros, tänkte jag säga, men Svartbäcken var från början i Uppland. Peter Gerhardsson, han har verkligen den blicken. Verkligen det lugnet. Och också den mentala balansen att signalera vart laget ska någonstans. Det ska bli oerhört spännande att följa. It's
Ja, vem blir störst i Japan? Nu börjar OS-friidrotten. Camilla Enström med oss ifrån Tokyo och jag är på väg dit för att möta upp med dig, Camilla. Och vi har ju då framförallt två tidpunkter som vi verkligen vill rekommendera till svenska folket. Det handlar om nu på söndag klockan 13.00 herrarnas diskusfinal. Vi pratar svensk tid där alltså. 13.00 herrarnas diskusfinal med Daniel Ståhl som guldfavorit. Och sen två dagar efter det, tisdag 12.30, lunchtid, tisdag 12.30, herrarnas stavhoppsfinal med Armand Duplantis. Det är ingen tvekan om att det är de två stora namnen. Det har utkristalliserat sig mer och mer under säsongen att de här två är ju helt i en egen klass. Alltså pratar man om att Sverige har en ny gyllene generation så, det är en gyllene duo.
Ja, men så är det definitivt och det talar väl sitt tydliga språk om man tittar på statistiken. Om man tittar på de hopp som Mondo har gjort och om man tittar på de kast i tävlingar som Ståhl har gjort så är de båda ettor. De är liksom ligger, de har kastat längst, de har hoppat högst och de har gjort det flest gånger. Jag vet att Ståhls tränare Westin Hafsteinsson är ju väldigt för just det här med statistik och han hade stenkoll både på Ståhls siffror men också just på Mondo där han faktiskt framhöll att det är ju Mondo som har de absolut bästa siffrorna av alla friidrottare och också därmed störst chans att faktiskt lyckas ta det där guldet.
Men hoppar vi över till den internationella sidan, för det är ju det som är en stor del av det som väntar här, så är det alltså världsrekord eufori just nu i friidrotten. Mm. Det händer spektakulära saker. Det kan bli det olympiska spel i modern tid där vi får flest världsrekord, om nu inte monsunregnen stoppar det. Vi har ju Karsten Warholm förstås på 400 meter häck. Gå upp tidigt tisdag morgon. Det blir en lång dag på tisdag. Om det går upp du ställer klockan på 05.20, Lasse.
Uteslutet.
05.20. Och sen så slår du på lite lätt bara och tittar upp. Blir det världsrekord för var om 05.20? Och sen säger du, världsrekord. Och sen kan du slumra om. Och
somnar aldrig om. Nej. Det är det som är problemet.
Och sen kan du ta lång vila till ligga kvar i bingen till lunchtid, för då kommer du Duplantis. Ja. Men så där har vi några grejer. Men sen kan vi rada upp de snabbguide kring världsrekordmöjligheterna bara.
Men alltså, men då kräver jag en lista, ser du.
Ja,
du måste ha en lista. Lista, lista, lista.
Jag orkar inte fler listor. Jo.
Vi tittar bara på Martin Söberg och drar igång den gingen. Men innan han gör det bara så. Det kan alltså vara Karsten Warholm på 400 häck.
Mm.
Ja, och så löpningsblå band kan alltså gå till Norge. Så det vill ju till att de här teknikgrenarna dansar in på svenska pluskontot. Annars så kommer min gode vän Morten Langli höra av sig.
Ja.
Han som jag är hästägare tillsammans med. Ja. Nu kommer en lista. Alltså det ska vara realistiska VM världsrekordmöjligheter under OS.
Mm. I ordning underifrån upp.
Ja, hur många?
Vi tar fem då.
det blir fem världsrekord blir det väl?
Okay. Det kan bli fem.
Okej, de fem mest realistiska världsrekorden vid de olympiska friidrottstävlingarna i Tokyo 2021.
Sporthuset listar.
Men här kör vi då. Och då ska vi säga att den här listan hade du inte klar när du kom till showen här. Utan nu får du laga efter läge. Och det var topp fem. På vägen fram mot det mest sannolika världsrekordet. Nummer fem är...
Om vi slipper monsunregn, den här listan. På femte plats, Yulimar Rojas, Venezuela. I tre steg ska hon innan Inessa Kravets världsrekord på 15.50 från Göteborgs VM stoppa det här världsrekordet från att bli 26 år och att hon själv istället fyller 26 år i höst med ett nytt världsrekord.
Sannolika världsrekord i friidrotten på fjärde plats.
110 meter häck. Grant Holloway, USA. Jag tror han kan glida ner mot 12.70 någonstans där. Ser enormt stark ut och mycket talar för ett världsrekord på 110 meter häck.
Först Venezuela, sen USA. Här är trean i jakten på det mest sannolika världsrekordet i OS i Tokyo.
Sverige, Armand Duplantis.
Hey.
6.19 behöver han göra för att sätta världsrekord. Tänk om han vinner OS-guld och sätter världsrekord i en och samma tävling. Precis som Anders Gärderud gjorde i Montreal 1976. Duplantis är trea.
Och Bamhjälpen faller! På andra plats.
Karsten Warholm ifrån Norge har en enorm möjlighet att göra det igen. Han är också hårt pressad av amerikanen Ray Benjamin. Jag tror båda kan gå under det gamla världsrekordet, men att Warholm vinner och att det är Warholm som därmed förbättrar sitt nysatta eget världsrekord.
Och här är det mest sannolika världsrekordet i OS i Tokyo.
Det kommer på damernas 400 meter häck. Hon är amerikanska och heter Sydney McLaughlin och har redan satt världsrekord den här sommaren, och nu kan det bli en ny monstertid. En bra bit under 52 sekunder. McLaughlin tror jag är den absolut största världsrekordchansen.
Nej, men det är ju kittlande såklart att möjligheten att kunna få se inte bara ett utan då ja, fem, kanske till och med något fler världsrekord under detta olympiska spel. Och jag håller nog med dig, Tommy. Jag är väldigt spänd på damernas 400 meter häck.
Mm. Och det finns fler chanser. Alltså fem är ju, det är ju mer än på mängder av OS, men det finns Krauser i kula som har satt världsrekord. Det har alltså slagit ett gammalt rekord från 1990. Mahutschik i höjd från Ukraina. Hon närmar sig Kostadinovas 2,09. Och det här har gjort att alla undrar, vad är det som händer? Är det skorna? Det är ju till och med Seppelt, dopningsjournalisten, den tyska.
Aha.
Han är ju på jakt också efter att det har varit för dåligt med dopningstester under pandemin. Mm. Och nu testas det ju hejvilt såklart, men att man då under en uppbyggnadsperiod så var det ju i princip inga tester under pandemin, så han har ju satt en strålkastare på det. Är det därför det är så fruktansvärt bra? För det är sånt lyft i världsfriidrotten, så alla söker förklaringar, kanske bara, som vi varit inne på i sporthuset, de har fått återhämtning och inte hållit på och gnuggat så mycket, inte dragit på sig skador och kunnat ladda för OS. Jag vet inte, men helt klart så är det en enormt hög nivå. Det finns ett problem bara, och det är här han har sett 100 meter, stendött.
Aha.
Hårda bud.
Jag kommer tillbaka till herrarnas 100 meter faktiskt i olycksdokumentet i det här programmet, för där var det verkligen två som inte ens kom till start i kvalificeringsloppen. Det var de två som slog som vem som skulle slå världsrekordet.
För grejen är att jag aldrig varit med om ett mästerskap bevakat allting nästan sedan slutet av 90-talet där det är så profilöst på 100 meter. Det är ett stort gigantiskt hål efter Usain Bolt. Jag ser inga profiler, annars vimlar det av profiler i friidrotten, men det som har varit den stora strålglansen, 100 meter finalen, vem är världens snabbaste man? Det är inte vad det har varit i det här olympiska spelet.
Fast där kommer jag kolla.
Du gör det ändå.
Där sätter jag klockan på.
Det springer roligt, nej, men
100 meters final dam, 100 meters final här. Mm. Det är för mig absolut nödvändigt att kolla på.
Högt i tak i sporthuset.
Oj oj oj. Tack till alla som röstade på mig. Svenska folket, jag är så tacksam för er. Jag känner mig så välkommen i Sverige. Och jag också gör er stolta. Tack.
Sveriges mest populära idrottare 2020, Armand Duplantis. Nu har han förväntningar på sig som innebär att om folk slår på nyhetssändningen och får höra att det blir silver för Duplantis, kommer resonera som, alltså, silver? Vad gick fel då då? Och det är en enorm press att sätta på vilken atlet som helst. Ens på någon som har varit i olympiska spel tidigare. Här blir en helt ny kravbild. Och det gör hela tävlingsmomentet för, i de här tekniska teknikerna så oerhört fascinerande.
Ja, men det är roligt att du tar upp det där, Lasse. För att jag satt ju ner med Mondo Duplantis under förlägret i Fukuoka. Och då frågade jag faktiskt honom just lite grann om pressen. Och han såg inte så bekymrad ut av det, utan han pratade mer om vilken enorm dröm det skulle vara att få ta ett OS-guld, något han har liksom fantiserat om sedan han bara var några år gammal. Och jag frågade också hans pappa om de hade hjälp av någon idrottspsykolog, för en kille bara strax över 20 år så är det ju såklart en enorm press att bära hela svenska folkets förväntningar om att leverera ett OS-guld i det första OS-et man gör. Men till skillnad från många andra idag så har han inte hjälp av någon idrottspsykolog, utan Greg Duplantis berättade att de pratar liksom sinsemellan om det är någonting, och de verkar ta det rätt så lugnt. Och han sa också det, varför ändra någonting nu när det har gått så bra hittills?
Och det är ju så med OS att just att det kommer vart fjärde år, om olympiska ringar och allting. Det är nog helt annat än friidrotts-VM, även om alla de bästa är på plats där också. Man såg det på till exempel Sergej Bubka, han vann bara ett OS. Han var ju lika överlägsen som Duplantis. Men i de flesta OS så misslyckades han då, citat, och vann inte guld.
Men ändå en rolig incident. De tittade lite grann på stavställningen. Och hela familjen hjälptes åt och försökte hissa upp den så högt som det bara gick. Och den gnisslade och gnisslade och gnisslade. Till slut så kom de till toppen och Mondo tyckte, han tyckte inte att det såg så högt ut, och så försöker de läsa ut vilken höjd är det. 6,38, varvid mamma Helena frågar, is it enough? Lite skämtsamt. Så att nej, men det kändes väl som att det var ganska god avslappnad stämning även där.
Den där ställningen har aldrig varit med om någon liknande, det kan vi vara säkra på.
Nej, verkligen inte. Det kom också fram till att det var mattan som var ovanligt hög. Det var det som gjorde det, att det kändes att höjden inte kändes så hög, men det var mattan som var typ 60 cm högre än vad de brukar.
Det är resultatet på tävlingsdagen som räknas. Inte bara gjort på vägen dit. Den är det magi i spänning inför. Förhoppningsvis även magi i hur det nu hanteras och vilken resultatlista vi får.
Mamma Helena sa också det faktiskt när vi pratade lite grann där, att ja, jag hoppas bara att folk blir nöjda även om det kanske inte blir ett guld, om det vill säga att det blir en medalj. För att förväntningarna har ju såklart trissats upp på honom hela tiden, och så fort han har slagit ett världsrekord då börjar man fundera på nästa världsrekord. Men istället för att kanske faktiskt stanna upp och inse vilken enorm bedrift han redan har gjort.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Introinspel idag.
Du ser omtumlad ut.
Ja, därför att du klistrade in mig när du skickade ut här i sociala medier. Så jag har ju fått en härlig positiv reaktion i min inbox i sociala medier, heter det så? Notiserna.
@sporthuset på Twitter, och det här gick också direkt till Lasse Granqvist som administrerade.
Ja, och det gjorde jag med hjälp av Erik Dahlberg, Fredrik Norrström, Jesper Lingemyr, Åsa Johansson, Martin Paulsson, Elsa Wikström och Jörgen Eksvärd, som alla var en del av introt till detta avsnitt nummer 307.
Och sen finns ju vår hemsida också, sporthusetpodcast.se. Det rullar in frågor där, fortsätt skicka till oss. Det bygger vår podd på alla tänkbara sätt. Och sen en svår men viktig lyssnarfråga. Det här är intressant, det är ett svårt ämne. Från Erik Åkerström. Vad säger ni om att tyngdlyftaren Laurel Hubbard blev den första transpersonen i OS-historien här i Tokyo, så blir hon det. Påminner ju om när idrottare kommer tillbaka från en dopningsavstängning med de fördelar man kan dra nytta av från tidigare träning. Jag tycker ändå att så länge kraven uppfylls är Laurel med och tävlar på lika villkor som alla andra, varpå ingen skugga ska falla över henne, säger Erik. Och bakgrunden är alltså att Laurel Hubbard tävlar i damernas 87 kilos klass i tyngdlyftning och föddes i en manlig kropp men korrigerade kön till kvinna i 30 års ålder. Tävlade tidigare som man men fick sen tillåtelse att börja tävla med damerna sen hon visat tillräckligt låga testosteronnivåer, alltså medicinerats ner enligt de regler som finns från Internationella olympiska kommittén. Och det här har ifrågasatt beslutet att hon får tävla. Många har hyllat och många har frågasatt. Kritikerna menar att IOK inte tar hänsyn till vad man anser är fördelar efter att ha genomgått puberteten som man, och det är flera konkurrenter som har varit kritiska. Vad tänker du om det här, Camilla?
Jag tycker att det är en oerhört svår fråga, för å ena sidan så applåderar man ju att en transperson faktiskt kan delta och få tävla i ett OS, och det känns ju verkligen på tiden. Å andra sidan så är det ju inte helt enkelt då, om den personen kanske faktiskt har fördelar från att ha fötts i en mans kropp. Vi vet också sedan tidigare flera kvinnor, Semenya inte minst, och även nu till detta OS, som inte får tävla för att de har för höga testosteronnivåer som de har fötts med. De har fötts med dem.
Det är två unga namibiska löpare som på 400 meter framförallt som har blivit stoppade på samma sätt som Semenya då.
Och de får inte tävla då fastän de inte har gjort någonting fel. Så att på ett personligt plan tycker jag att det är helt rätt att hon får tävla. På ett sportsligt plan så är det klart att det finns lite att fundera över.
Medicinsk expertis behövs. Jag tittar på dig och undrar om Arne Ljungqvist är på väg in genom dörren. För det är någonting liknande, och då menar jag inte antidopningsarbetet utan den medicinska grundkompetensen. Vi pratar ju om testosteronnivåer och vad som då är lägsta nivån då som man ska komma under och medicineras ner under då för att kunna få tävla. Vänder man på det så kan man säga så här att nej, transpersoner får inte vara med. Är du född som man så är det som gäller resten av ditt liv. Att du har bytt kön som 30-åring, det bryr vi oss inte om. Utan du är stämplad nu. Sätt dig där borta och var stämplad. Känns inte rätt. Jag tycker det är bra att man ändå öppnar och ger möjligheten, precis som Camilla säger. Men det måste vara medicinska nivåer, medicinskt ställningstagande i grund och botten. Känsloaspekterna får komma i det här sammanhanget på bana två.
Mm. Ja, men det, problemet är ju här och nu så kan man nog slå fast lite vilken testosteronnivå man har nytta av. Men det är det här ungefär som när man har dopat sig tidigare i karriären, att man drar nytta av tidigare uppbyggnadsträning på den tiden som man hade en högre nivå av manligt könshormon. Så det är det som är problemet, och jag hamnar i ett jättedilemma här ju. För alltså, när det handlar om castelsemen, jag har ju varit tydlig. Alltså, att man har fått en lott i genetikens tombola som innebär att man har en hög halt av testosteron, men du är kvinna. Att man då ska tvingas medicinera för att få tävla, det känns för mig helt fel. Och då, om man då ska, men då ska jämföra det med att aktivt byta kön från man till kvinna, vilket åtminstone teoretiskt då skulle kunna sättas i system om man är konspiratorisk, av oetiska krafter som en slags dopning för att nå idrottsliga framgångar. Vi gör om dig till kvinna, är det okej? Okay? Alltså i vissa tveksamma organisationer och länder. Men jag landar
fruktansvärd tanke.
Ja, exakt, en fruktansvärd tanke. Men jag landar nog ändå i att, ungefär som du Lasse, att i grundläget, den som byter kön från man till kvinna och upplever också att den egentligen är född som kvinna och därför bör ha rätt att tävla som kvinna efter nermedicinering. Men den svåra knäckfrågan, hur säkerställa ett rättvist idrottande? Och vad är, den frågan har vi varit inne på i tidigare andra sammanhang, vad är rättvist?
Jag är olyckan, Olle olyckan,
olyckspåsen i sporthuset.
Olycksdokument i sporthuset. Men jag tänker så här, Camilla. Det är lätt att man glömmer att det faktiskt är en tidsskillnad med Japan. Och med tanke på vad klockan är nu vi spelar in, så är det faktiskt plus 7 timmar. Och det närmar sig att säga nattmössa på, va?
Vänta, får se nattmössan bara. Ja.
Jag ska plocka fram den här. Vänta då.
Men nu säger vi godnatt. Vad heter det på japanska?
Sayonara. Sayonara.
Sayonara.
Sov
så gott. Hej. Om
ja, så till dig. Ungefär 7 timmar. Och så kommer olycksdokument här strax. Ja.
Ja, men det här är ju lite av ett olympiskt avsnitt, och då passar det ju utmärkt att olycksdokumentet också handlar om en av de grenar som har störst strålglans på det olympiska programmet, nämligen 100 meter. Och på lappen som vi hittade i olyckspåsen så stod det Eddie Hart och Ray Robinson.
Mm.
Lasse.
Tack. Och jag kan faktiskt inte hålla mig när det gäller inledningen av den här olycksbombningen. Därför att den vill jag ändå ska tända en lampa lite grann kring vad journalistik är. Jag kommer till ABC-sändning från München 1972 strax. Men för att förstå vad journalistik handlar om, det handlar om att blixtsnabbt ställa om till ett pågående skeende. Och att omedelbart och bums hamna mitt i centrum. Vilket klipp kan man överhuvudtaget komma att tänka på när det gäller en svensk nyhetsreporter, korrespondenten, tung sådan, om inte Bo Holmström, 1975, när han från Sveriges Television har sänds ut utanför den västtyska ambassaden på Gärdet i Stockholm. Det är ett gisslandrama som pågår, det är ett gisslandrama med dödlig utgång, och starten på själva slutdelen inleds med en bomb som exploderar på ambassaden. Här 1975, Bo Holmström, från början utanför sändning, men strax i sändning.
Lägg ut!
Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Ja, här är nu ambassadbyggnaden. Alldeles nyss hördes en våldsam detonation, och det brinner fortfarande upp runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe. Och det brinner fortfarande. Och vi såg splitter flyga överallt omkring här. Och det var en kraftig detonation, va? Hela huset är sprängt.
Bo Holmström från Rapport 1975. Nu till de sommarolympiska spelen i München 1972, tre år tidigare. Och nu handlar det om det amerikanska sändande bolaget ABC eller ABC om ni så vill. De hamnar helt plötsligt mitt i centrum utav en blixtrande nyhetsutveckling. Med mycket snabb hastighet så kastas deras nyhetsankare in i direktsändning och innehållet är sannerligen osannolikt.
An incredible thing has happened in the 100 meters here as we move to the second round, the quarterfinals. The Americans, including their coaches, did not know that the second round was going to be run this afternoon. 10 minutes ago, some of them walked into our ABC center, looked at the television screen, and saw some of these quarterfinal heats being run. They all jumped into a car, raced over here, but the first two of them, Reino Robinson and Eddie Hart, two of our favorites, to run for a gold medal, missed their heats and they're out of the Olympics.
De två förhandsfavoriterna till att bli världens snabbaste människa är båda amerikaner. Eddie Hart och Ray Robinson. De ska tävla och tävlar på 100 meter. De amerikanska uttagningarna en dryg månad tidigare hade vunnits av Hart före Robinson. Båda tangerade dåvarande världsrekordet på 9,9. Det var så tidsnoteringen meddelades. Efter enkla kvallopp i första rundan var det dags för kvartsfinal på 100 meter. Men under eftermiddagen i väntan på vad de trodde var kvällstävlingar så strosade Eddie Hart förbi en tv-skärm inte alls långt från ABC-studio. På den tiden var atleter och journalister väsentligt geografiskt närmare varandra. Han ser hur loppet med honom själv i kvartsfinal just ska gå. Han står noterad på en bana som NA, not available, inte tillgänglig. I alla fall inte på plats. Vad? Är det som pågår? Eddie Hart blir alldeles till sig i trasorna, tillkallar uppmärksamheten från kringliggande personer och samlar hastigt till sig Robinson, ytterligare en amerikansk sprinter och coacher, kastar sig i en van från ABC som får en chaufför till sig och de far med absolut högsta tänkbara hastighet till Olympiastadion, kastar sig av bussen, rusar in i tunneln, men
right there between the practice track and the Olympic stadium, in that tunnel, my race went off. I was less than probably here to the street, you know, when my race went off. I mean, I was just that close.
Eddie Hart, han hann aldrig fram. Det gjorde inte Ray Robinson heller. De båda förhandsfavoriterna missade sina respektive kvartsfinalheat. De var not available och diskvalificerades. Tidigt pekades den amerikanske sprintcoachen Stan Wright ut som ansvarig för den här fadäsen eller floppen eller kalkonen eller vad ni nu väljer att kalla det. Ett huvudspår var att Wright använt ett gammalt tidsschema när han meddelade sina aktiva vilka tider som gällde. En annan lite listig person menar att det var skillnaden mellan det amerikanska 12-timmars och engelska 24-timmars systemet som var förklaringen. Det stod 16.00 på schemat, någonting som då Stan Wright ska ha tolkat till 6 p.m. vilket ju är 18.00 och ja, då är det ju svårt att komma i tid. En utredning tillsattes inom USAs olympiska kommitté för detta var ju en stor, maffig megaskandal. Men den friade coach Wright från all skuld. Istället lades ansvaret på Internationella friidrottsförbundet som då hette IAAF som ska ha slarvat vid meddelande om förändring i tävlingsschemat. Och det finns en röst som ger stöd till den här teorin. Den tillhör den sovjetiske Valeri Borsov. Det var han som vann loppet. Han avslöjar nämligen här för ni som kan är ryska, att han också var nära att missa sitt kvartsfinal hit.
Меня разбудил тренер и сказал, что на экране, на мониторе уже показывают четвертьфинал, где твоя дорожка пустая. Все-таки мне удалось прорваться, я выскочил на дорожку и мне стартер показал один палец. Это означало, что до старта оставалась одна минута.
Valeri Borsov säger att min coach kom till mig och berättade att min startplats är tom. Jag rusade in på stadion för jag var där då. En funktionär höll upp ett finger i luften för att påvisa att det blott var en enda minut till start. Nu hade du tur, du hinner. Några ytterligare samtida iakttagelser ifrån dessa olympiska spel 1972. Valeri Borsov ifrågasattes som världens snabbaste människa efter att de amerikanska förhandstippade missade möjligheten att utmana. Borsov vann nämligen 100 meters finalen på 10-14. Han vann dock även 200 meter för att ändå då stryka under den fina formen han hade och då var han ju före amerikanerna för den gången kom de till start. Och Eddie Hart, han fick ändå ett guld med sig från München 72. USA vann nämligen stafetten på 4x100 meter, där Hart löpte sista sträckan mot just Borso förresten. Och dessutom sprang hela vägen in till ett nytt världsrekord. Vem som nu gjorde rätt eller fel kring den här pinsamma missen i München är faktiskt ännu inte fullt klarlagt, trots alla år som gått och trots alla intervjuer som gjorts. Vi ska låta Eddie Hart få sista ordet om anklagelserna mot coachen Stan Wright. Och jag tycker väl ändå att det ligger en hel del i det som Eddie Hart väljer att landa hela historien i. Things happen.
That was the number one news in the world. And one thing that I told Stan Wright is that, you know, I loved him and that, you know, we'll always be friends. What kind of friend would I be for me to throw him under the bus? I mean, things happen. And it wasn't intentional.
Every day,
there are strange things happening every day, there are strange things happening every day.
Ja, det här har sannoliken sin plats i olyckspåsen, för det som kanske så här långt efteråt kan uppfattas som en dråplig historia är ju idrottsliga livsöden. För här står alltså de här båda löparna på sin absoluta maxnivå. De har det här OS-et. Det var varken något OS före eller efter som de var bäst, utan de var bäst just då. De var på världsrekordnivå och så missar de. Tänkte paniken att se det. Hur mådde de sen? Alltså nu efteråt, de här kommentarerna är de ju lugna, men hur mådde de?
De fortsatte ändå tävla, och i Eddie Harts fall är han ju medsätter ett världsrekord. Även om han själv säger att han behövde inte göra så mycket, för de tre som springer 4x100, de tre första sträckorna hade redan avgjort loppet. Så han sa, jag behövde bara ta pinnen och föra den i mål, så var det klart. Men det är ändå på världsrekordtid, så att det var väl ändå lite lugnande.
Ja, det var det lilla det. För du vet, stafett jämfört med...
Nej, men ja. Såklart är det så.
Men det är såklart 200 meter då. Borsov som blev legendarisk sen också. Det finns ju en träningsmetod som heter Borsov-hopp. Men just att...
Hur gör man då?
Som man har i sprint och explosivitetsträning.
Han blev väl ordförande för Ukrainas olympiska kommitté också, tror jag.
Ja, okej.
Sent i sin karriär.
Men just det där att ha administrationen klar för sig. Och jag tänker på det när man sitter då med, oavsett vad man jobbar med inom OS. Det är ju fruktansvärt mycket tider och administration och transporter alltså. Och att få ordning på det. Och jag dissade ju 100 meter här tidigare i årets OS, men vi får ju hoppas att jag gör en Christer Ulfbåge när han inför finalen på, det var väl 400 meter häck i Göteborgs VM 95, sa att det här är VMs mest urvattnade gren, och sen satte de världsrekord.
Ja,
så det kanske dyker upp någon superstar i nya skor som dammar på där, och förhoppningsvis kommer alla i tid också.
Ja.
Vad gör vi nu då med påsarna? Här är de ju. De båda, ja, alltså, rackarna.
Nästa gång vi ses för inspelning, då ses vi inte, utan då är det precis i anslutning till att Duplantis har haft sin stavfinal. Och då är frågan om att vi kan ju ha en euforisk podd. Alltså. Det kan ju bli så att vi precis laddar inför avslutningen av OS. Och det är ju svårt att göra. Så att jag funderar på, blir det för mycket med kärlek då kanske? Ska vi balansera med att ha något olycksmässigt kanske?
Du drar det med, men vi kan väl inte ha olycka två gånger i rad, eller?
Nej, det kan vi inte ha, men vi kan ha ett undantag. Jag tar helt enkelt och öppnar på. Nej, du får dra.
Okej. Ja, det är bra. På ett villkor, att jag efteråt får berätta att vi dels läser upp ett mejl som handlar om Tommy Engstrand och kärleksbombningen senast, och att vi avslutar med en kärleksfull supporterlåt. I det här avsnittet.
Ja, det sista är ju står ju i förhandsstatuterna nästan. Nej, du får inte titta.
Nej.
Du kan ju, det är du som lägger i lapparna här i mångt och mycket.
Ja, ibland inte.
Nej, titta inte då. Nu så, bra där.
Blundar.
Nu blundar du. Du kan ju ta en lapp någon gång. Tack.
Okej.
Okay. Olycka.
Ja, det är passande. Det här handlar också om OS. Och en sak som hände i Aten 2004 som blev oerhört uppmärksammad.
Tano, va? Nej.
Ja. Du på rätt spår.
Ja, de var ju en olycka. Bilolycka, motorcykelolycka, ja, mopedolycka var det var. Motorcykelolyckan i OS i Aten, ja. Bra.
Står det på lappen. Den var vi ju på när jag kommenterade invigningen här häromdagen. Därför att den här olyckan, dubbelolyckan, trippelolyckan, gjorde att rätt. Det blev en det är perfekt att du får göra det här, för jag kommer ihåg, du satt ju i studio då och kom ut och utbrast i en snedseglare. Det blev en snedseglare som tände elden.
Ja, de var tvungna att hitta en reserv. Ja. Ja, ja. Men jag sa, det sades aldrig i sändningen, så var det. Ja. Men alltså, alla sporthusutlyssnare som följde invigningen, när det kommer till det här ögonblicket av eldtändningen till Ravels lysande toner av Bolero, när de förflyttar elden steg för steg. Alla hörde ju din tydliga besvikelse i rösten när ditt tips på vilka som skulle tända elden, vilket ju var vårdgivare, alltså sjukvårdsarbetande som jobbar med att ta hand om de som är sjuka och svårt sjuka i pandemin, att de skulle få tända elden. När de kom ju som nummer tre där. Eller
ja, fackla tre eller fyra.
Ja, visst,
och då det är kört, tänker jag. Det är kört.
Ja, visst, man hörde det på din stämma att det här kommer ju aldrig.
Kommer de redan nu?
De kommer redan nu.
Istället blev det ju Naomi Osaka, och det tycker jag var ett utomordentligt val.
Ja, men jag tror att det blev nog i samklang faktiskt av rätt många som tyckte det.
Mm. Med hennes multi etniska bakgrund, och det har varit viktigt för Japan att signalera det. De har ju länge varit ett ganska slutet land. Så det var, där gick jag boom. Mm. Och vi ska också, jag vill läsa upp det här från Per Josefsson, Radiosportens chef mellan 1986 och 1998. Han som tog över efter Tommy Engstrand som kärleksbombade senast. Han skickade till oss via sporthusetpodcast.se Pelle. Och tack alla andra också. Jättemånga som hört av sig, och att det har gjort så starkt intryck på. Det betyder mycket för oss ju att, att ni tyckte att vi nådde fram med berättelsen om Engstrand som en av de största. Och Pelle skrev det här att han hade faktiskt tårar i ögonen på slutet. Vi pratar alltså om det förra avsnittet, avsnitt 306. Allting stämde i det ni berättade, och nu känner jag att det dyker upp fler minnesbilder av Engstrand. När det gäller det klassiska referatet från VM-kvalet 85 i Tyskland, så var det egentligen ganska nära att det inte blev något alls. Alltså det här referatet när jag ger er inget hopp och så Sverige missade VM. Vi sände ju allt i P3, och det var en trång ungdomskanal på den tiden. Jag fick nobben av P3-ledningen vad gäller sändningstid. Ni sände ju redan Sveriges match, och Tyskland-Portugal kan väl inte intressera någon. Och dessutom är ju Sverige i princip redan klara. Man hör nästan dånandes i huvudet hur det kan ha låtit i Sveriges radiokorridorerna. När jag meddelade detta till Tommy så sa han bara: Pelle, fixa sändningstid.
Han visste vad han bad om och vem han bad om hjälp dessutom. Han visste att det kunde vara ett nyhetsvärde i den matchen som kom. Han hade helt rätt, Tommy Engstrand. Och han visste också att den som kunde ordna sändningstid var ju Pelle Josefsson. Mm.
Det fanns administrativt geni, Josefsson.
Du hade någonting om Tommy Engstrand, och när vi pratade om det här med att han just som nyhetsperson, som kopplat till Heyselstadion och det hemska som hände där, va?
Passar ju bra apropå Bo Holmström också, journalistik. Att gripa tillfället.
Omgående, direkt.
Ja, omgående.
Direkt.
Och det var ju då i samband med Heyselstadion-katastrofen. Radiosporten sände då en kortare sändning den kvällen, jag tror det var en fredagkväll. Och då var det diverse lite sådana här inslag. Det var något inslag om modern femkamp och någon intervju om det och sådär. De hade lite smått och gott, och så kom det med Heyselstadion då till de som satt i studion, och de tänkte: hur gör vi nu då? Det här verkar vara en jättegrej. Folk dör på läktarna som det ser ut, och hur gör vi med de andra inslagen? Och då ringde Engstrand, han var chef då, och ringde och sa: Heyselstadion, ni ser vad som händer, va? Ja, vi ser, hur gör vi? Kan vi ha en rapport om det här och baka in det bland annat? Här ska inte bakas in någonting, allt annat ska bort. Allt annat ska bort. Det ska bara handla om Heyselstadion. Jag sätter mig på cykeln och är hos er om 10 minuter. Hej!
Ja. Att i det läget värdera händelseutvecklingen så som den betydelse det hade och det fick. Och dessutom var så tydlig med att det är nyhetsriktningen vi går i. Det är bra.
Ja, men då är det läge att avsluta. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack Jolina ihop med Isak Söderberg som gav oss ett eget jingelpaket kopplat till OS. Det var imponerande, ja, i deras sporthusets musikstudio.
Stor i Japan.
Och apropå musik, har vi något?
Nu kommer det som du redan har utlovat, ja, supportersången. Och den kopplar till allsvensk fotboll och drömmen om allsvenskan faktiskt. Vi ska säga det också att vi sneglar givetvis på hur det går för de svenska lagen i cupförsöken att nå vidare i kvalificering, inte minst i Champions League för Malmö FF. Hur kommer de nå sista playoffrundan? Vi följer allsvenska toppstriden också givetvis, där Djurgården och Malmö har ryckt. Va? Men här handlar det om en klubb som inte är inblandad i toppstriden. Och det handlar om Sirius och strävan efter att nå högsta nivån, högsta serien, allsvenskan. Det är från Rickard Andersson. Min låt, eller våran låt, är faktiskt låten jag förknippar med min fru och inledningen av vår relation, skriver Rickard. Vi började träffas och gå på fotboll ihop för 5 år sedan på gamla vackra Studenternas. Och då menar han verkligen gamla Studenternas med friidrottsbanor runt arenan utan kortsidor och sådär. Och de gick den vackra promenaden längs Fyrisån ihop hand i hand till och från varje hemmamatch. Det var på den tiden när Sirius harvade på med Kim och Tolle, alltså Kim Bergstrand och Thomas Lager.
Numera Djurgården som tränare.
Ja. Just det, ja, som huvudtränare i Superettan, och staden erbjöd sämsta tänkbara förutsättningar för elitfotboll. Det kändes som att någon så nära kan vara så långt bort, skriver Rickard och tänker då på allsvenskan. Men den fanns i drömmen. Anledningen till att just Sirius inmarschlåten heter Fotbollsvänner är sången för oss är att frun på typ andra matchen vi gick på sjöng högt och tydligt fel i texten mitt på huvudläktaren där de stod. Hem till stugan istället för hem till studan. Det är smeknamnet på Studenternas IP, nämligen. Det är en sak som får Rickard att le än idag. Nu är han och frun gifta och har 2 små barn och får följa det blåsvarta favoritgänget i den högsta ligan. Här är då veckans supporterlåt. Sirius inmarschlåt, Fotbollsvänner. Tack för idag.
Ja, vi hörs igen om en vecka.
Hej då.
Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius, 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 Sirius.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!